En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Staten kan aldrig få slut på pengar som den själv trycker. Denna banala insikt har väldigt radikala implikationer. Det menar i alla fall anhängarna av modern monetär teori, eller MMT som det kallas. Om vi slutar oroa oss för finansiella begränsningar som inte finns och istället fokuserar på ekonomins verkliga begränsningar, menar de, kan vi uppnå mål som full sysselsättning, prisstabilitet och klimatomställning. Idag ska vi prata om den omtalade teorin MMT med våra gäster P.O. Hansen och Lars Poulsson Syll i dagens avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Ja, välkomna hit P.O. Hansen och Lars Poulsson Syll.
Tack.
Och du har varit med förut, Lars.
Ja, jag har ju det. Jag tror det var i våras någon gång som jag var med ett par poddar.
Ja, och nu, det, mer ska det bli. Och du, dig P.O. har vi läst. Och liksom, vi kom in på liksom, vilka ni är och så. Men det var väldigt nära att vi var med och gav ut din fina bok Migrationsmyten. Okay. Om jag hade fått mer än 3 dagar på mig att läsa 850 sidor migrationspolitisk neutronbomb så hade jag nog landat i ja. Men jag kunde liksom inte bestämma det liksom på en fredag till en måndag när Leopard med stor framförhållning frågade om vi ville gå in i den kanske lite känsliga frågan om migrationen och dess kostnader. Då kände jag, det här orkar jag inte ta i helgen. Och så blev det nej. Liksom. Ja, P.O., du är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och forskar framförallt om migration. Och du är ju liksom en MMT-anhängare, en av kanske liksom få välkända i vårt land. Och du har ju visat då att invandring är en tillgång för samhället snarare än en mycket besvärande kostnad som ofta hörs i debatten. Och liksom håller på och ritar om Sveriges politik just nu. Och i din bok då, Migrationsmyten, så visar du att flyktingkrisen inte var en kostnad som gav upphov till liksom stora problem, utan det skapade istället en keynesiansk liksom våg, en positiv våg i ekonomin. Och vi kommer nog in på det kanske lite längre fram, liksom det caset så att säga. Men varmt välkommen hit. Lars Poulsson Syll, som har varit här förut i vår podd, varmt välkommen tillbaka. Du är professor i samhällsvetenskap vid Malmö universitet, doktor i nationalekonomi och docent i ekonomisk historia. Och har skrivit en hel del om MMT på din väldigt lästa, internationellt lästa blogg sista åren. Och du har ju också haft kontakt, vad vi har förstått, med en del ekonomer som har bidragit till den här MMT-teorin. Du känner dem helt enkelt. Och det är Minsky och så vidare. Fred Lee och så. Det här är Max som har påstått, så jag bara hittar på. Jag bara läser högt i manus. Jag kan liksom läsa, tag du denna, du Romeo, du Julia liksom. Det är bara i manus.
Nej, men liksom, det stämmer bara. Ja. Jag har haft båda som lärare en gång i tiden när jag var verksam i USA.
Ja, precis. Och vi har ju här jobbat med, vi kan komma in på lite senare, men vi har jobbat med Stephanie Kelton en del. Hon var ju här när vi hade 10-årsjubileum. Max ledde det samtalet. Liksom, och det är väldigt många... Vi får en hel del brev till den här podden. Folk mejlar in frågor, synpunkter, vilka vi borde snacka med och så. Och en av de vanligaste, så om man skulle liksom, den kanske vanligaste frågan blir på något sätt, om man liksom förenklar den, vad tusan är MMT? Varför pratar ni inte om MMT? Kan ni inte ta upp MMT? Kan ni inte förklara det? Så nu gör vi det. Efter 50 avsnitt här så gör vi det. Och jag har också med mig då Max Järnek, min kollega här på Katalys. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Det är ju inte alla som har hört talas om det här MMT, modern pengateori. Så det är därför vi som ska prata om det i den här podden, i det här avsnittet. Och mest känt har ju MMT blivit för att man menar att statsskulden inte är liksom, att ha en statsskuld är inte så farligt. Det är liksom det blir väldigt politiskt liksom gångbar diskussion där MMT menar att egentligen alla världens politiker och ekonomiska politiker som har makt i vår värld har fel.
Och att det förutom Trump då.
Förutom Trump då, som nu kommer dra sprinten och köra på. Dricka en Coca-Cola, rapa och sätta sprätt på pengar. Nej, men helt enkelt att det är bra att liksom spendera och att staten egentligen inte har några gränser. Den som är satt i skuld är icke fri, sa Göran Persson. Det har blivit som ett bevingat ord. Han citerar väl i sig då Ernst Wigforss också. Stämmer det då, eller stämmer det inte att den som är satt i skuld är icke fri? Och hur ska man tolka det enligt MMT? Lars?
Nej, men det är ju som du sa här, att MMT menar ju att problemet med statsskuld är ju egentligen inte att vi har den, utan det som är typiskt för MMT, det är ju egentligen då, trots att det är en, som du sa, en monetär teori, är det i mångt och mycket egentligen en teori som handlar om finanspolitiken, och att vi inte ska känna oss bundna av den här typen av självvalda begränsningar som vi har i typ finanspolitiska ramverk och sånt. Och en statsskuld, ja, men det är ju någonting som vi kan dra på oss, men det är ingenting vi behöver reglera eller ha som målsättning att vi ska vara i balans eller ha sunda finanser alla Göran Persson. Det här var ju en tanke som en av de här stora inspirationerna till MMT, Abel Lerner, skrev om redan på 40-talet, att istället för att ha det som man då lite slarvigt då kallar för sunda finanser, som ju inte alls är sunda, så ska man ha funktionella finanser. Det vill säga att man ska inrikta den ekonomiska politiken på att se till att vi har stabila priser och framförallt att vi har full sysselsättning. Vi ska se till att använda våra reala resurser och inte självskapa bojor, typ då finanspolitiska ramverk med balansmål eller överskottsmål som vi till och med har haft hittills.
P.O., vad säger du?
Ja, jag håller med vad Lars säger, att det viktiga med MMT, det är ju att man måste se det åtminstone i två delar. Den första är en rent beskrivande del som bara berättar de mest basala makroekonomiska förhållandena kring penningpolitik, kring finanspolitik. Och det är bara en beskrivning. När man väl har den beskrivningen, som är ungefär på sätt och vis lika banal som vilken, vad man säger, beskrivning som helst. Om man tar en beskrivning av en bil eller vad det kan vara. Det är ingen som har ifrågasatt det egentligen. För det går inte att ifrågasätta. Men däremot, vilka slutsatser man drar, det är en helt annan sak. Då kommer vi in i politik och policy. Men det viktiga är liksom att klargöra det här. För att du börjar med Göran Perssons, den som är satt i skuld. Ja, en privatperson som är satt i skuld har ju begränsningar och bör vara försiktig med den skuldsättningen. Och det gäller för företag också. Men det gäller ju inte för en stat som ger ut, som har monopol på att ge ut sin egen valuta. Därför att där är skulden inte en skuld, utan det är bara ett felaktigt namn. Utan skulden är bara ett annat namn på de samlade besparingarna över tid hos den privata sektorn. Så att det nettosparandet hos den privata sektorn, det är det vi kallar statsskuld. Och vem kan säga att nettosparande i den privata sektorn är dåligt?
Max, vill du också hugga in här? För du är inne på definitionen. Vad är MMT, om vi ska liksom bara spika fast det i början här?
Ja, jag tror man kan sammanfatta det som en beskrivning av penningsystemet och statsfinanser så som de ser ut efter att man har slutat använda guldmyntfoten. Alltså, när man inte har valutorna kopplade till guld längre, så fungerar pengar på ett annat sätt än vad de gjorde när vi hade guldmyntfoten, och man har inte uppdaterat sitt perspektiv sedan den tiden. Anledningen till att man säljer statspapper är för att man ska kunna, för staten ska kunna spendera utan att få slut på guld. Man ska kunna erbjuda den privata sektorn räntebärande obligationer så att de inte ska vilja ha guld, och då kan man hålla kvar sitt guld i landet. Så att det är liksom den funktionen som det har, men sen så har det levt kvar om man beter sig ofta, eller man tänker ofta som om vi hade en guldmyntfot, eller att vi har fasta växelkurser, och nu har vi flytande växelkurser, de flesta länder har det i alla fall, Sverige har det, USA har det, och i och med att vi har flytande växelkurser och valutan inte är knuten till någonting speciellt, så fungerar det på ett annat sätt. Så att det är, som P.O. sa, så är det en neutral beskrivning, men jag skulle nog säga att det finns nog de som ändå ifrågasätter den här beskrivningen av hur det ser ut. Vi kan komma in på det, men ofta så hör man att staten är satt i skuld till den privata sektorn, till obligationsmarknaden, att det är obligationsmarknaden som bestämmer och som kan kräva ut vilken ränta den vill. Att liksom staten är underordnad marknaden på något sätt, hör man ofta. Och det, så att den beskrivningen ifrågasätts ofta, trots allt.
När det här sänds så har vi redan sänt ett avsnitt med Andreas Cervenka om hans lysande bok Fuskbygget, som börjar på något sätt också egentligen i samma utgångspunkt. Han kritiserar bankerna, finanssystemet och liksom bostadsspekulationen och liksom den här enorma prisökningen på bostäder. den boken kan man läsa och den podden kan man lyssna på. Men han börjar också med liksom det här som händer då när guldmyntfoten avskaffas och Bretton Woods och man liksom den här nya liksom, men det som Max är inne på, när man losskopplar liksom pengarnas värde från guldet eller materiell silver eller guld, liksom någonting som finns i ett bankfack som man, jag tror fortfarande på 70-talet kunde man väl i Sverige få ut silvermynt eller guldmynt på banken, på Riksbanken. Och när man losskopplar det, då blir egentligen, då finns inte den här begränsningen i pengar. Det är liksom, om man ska, är det så, kan man säga, rent teoretiskt är det så egentligen fysiskt det börjar. Att från början är sedlarna egentligen en, har en tolkning i guld.
Mm.
Och så lossar man det, och då när det lossas så är det egentligen en obegränsad, man kan egentligen trycka hur mycket pengar som helst.
Men det som enligt MMT ändå håller fast valutan vid ett fast värde är statens beskattningsrätt. Att man, det som ger valutan värde överhuvudtaget är att man måste betala skatt, och därför så kan staten spendera pengar och sen så beskattar de tillbaka en del av de pengarna. Så att det faktum att man måste betala skatt gör att pengarna får ett värde. Inte kopplat till guld egentligen. Liksom.
Och det är ju lite anmärkningsvärt också. Man tänker på det du pratar om här, Max, då, att vi hade en guldmyntfot en gång i tiden och den infördes på 1870-talet. Och sen ställde man in den under första världskriget därför att det blev för stora problem i ekonomin, och sen gick man successivt tillbaka till det här på 20-30-talet. Sen får vi Bretton Woods och som sen försvinner då 71 när USA inte klarar av de här finansiella problemen på grund av Vietnamkriget. Men snälla någon, det är 50 år sedan och så har man fortfarande tänk som hänger kvar och med från den tiden. Det är ju rätt anmärkningsvärt och egentligen kanske bedrövligt, tycker jag, att man även inom akademin på många ställen inte har förstått att det har gått 50 år. Förutsättningar, precis som vi har sagt här innan, är ju helt annorlunda. Vi har inte den här inlösningsmöjligheten. Vi har liksom inte fasta växelkurser knappt längre. Vi lever i en ny värld, och det är ju den världen som MMT försöker återspegla på ett mer adekvat sätt än traditionell mainstream-ekonomi.
Mm. P.O.?
Ja, ännu mer anmärkningsvärt är det ju också att guldmyntfot är ett undantag historiskt sett. Fiat-pengar, alltså det systemet vi har nu, det är grunden. Guldmyntfot rasar alltid ihop. Fasta växelkurser rasar alltid ihop. Men empiriskt tror jag fortfarande inte någon har kunnat säga att ett land har gått i statsbankrutt eller ställt in sina betalningar i sin egen valuta. Och det är väldigt, väldigt märkligt. Men sen måste man också komma ihåg att Bretton Woods guldmyntfoten är väldigt annorlunda än de guldmyntfoterna vi hade på 20-30-talet eller på 1800-talet. Där framförallt Storbritannien ledde det. För att Bretton Woods har en massa säkerhetsventiler för staterna, och det är därför den kan vara någorlunda stabil. Och det är USA som har dollarn ska vara inväxlingsbar mot guld, men det vet alla långt, långt tidigare att det är den inte. Och det intressanta är att amerikaner kan ju inte växla in dollarsedlar mot guld, utan det är bara utlänningar som kan det. Så att det är liksom guldmynt, alltså Storbritannien ställde ju in guldet efter Napoleonkrigen och alla trodde det skulle rasa ihop, men det gjorde det inte. Så att det där med guld ska man ta med en stor nypa salt.
Vi kanske ska förtydliga en sak. Det finns ändå länder som har ställt in betalning i sin egen valuta, men då har de gjort det som ett val. De har valt att göra det om de har haft hyperinflation. Ryssland till exempel hade hyperinflation på 90-talet efter Sovjet kollapsade. Och då valde de att ställa in betalningarna på sin statsskuld för att inte bidra till mer hyperinflation. Så att det finns exempel länder som har gjort det.
I den utländska valutan ställer man in betalningarna, men inte på sin egen rubel, eller hur?
Jag är inte expert på Ryssland, men huvudpoängen i alla fall är att det är ett val man kan göra om man står inför hyperinflation, så kan man välja det, men det är inte så att någon tvingar dem till det.
Men Ryssland, på gott och ont får man säga, finns ju kvar, det har inte gått under, utan Ryssland håller på väldigt kraftfullt tyvärr då och krigar i Europa. Och förtrycker sin egen befolkning med stor kraft. Så att säga, även då, detta perspektiv gör att Ryssland överlevde även denna kris. De rensade lite. Och sen har vi Ryssland också, tror jag, gjort ganska stora att de faktiskt har betalat sina skulder. Att liksom, jag tror det faktiskt var för några år sedan så tog en notis att nu har Ryssland betalat hela sin utlandsskuld. Och den som uppstod då efter 89 där. Att man faktiskt har nollat den. Så att det är väl för att vara oberoende och kunna kriga och hålla på, så att säga. Att man är... Men om vi struntar i Ryssland och dessa undantag, så är det liksom, om man säger så här då, i den vanliga politiska debatten, den Göran Perssons, liksom, där man inte är fri om man är satt i skuld, om man är en nationalstat, då framstår ju de här idioterna, de här idéerna som liksom väldigt aparta och farliga. Om man tänker sig att en vanlig människa skulle liksom, som är normal intresserad av politik, hör det här, så framstår det kanske lite grann som väldigt radikala idéer som har de verkligen en bäring. Och min fråga då blir liksom, om man tar det här på allvar MMT, vilket vi gör i den här podden, innebär inte det då att egentligen hela den ekonomiska politiken som förts i Sverige, i Europa och västvärlden liksom bygger på en felaktighet, ett feltänk eller en lögn? Och har inte det fått oerhört stora konsekvenser helt i onödan? Ordet är fritt.
Jo, ja. Jag håller med.
Ja, nej, jag håller också verkligen med om det. Det är ju någonting som vi helt i onödan har utsatt oss för. Men man kan ju tänka sig också att det finns kanske intressen någonstans bakom detta också, att vi ska binda oss på olika sätt trots att vi inte egentligen behöver det. Och många MMT-are påpekar ju då att många av de här systemen vi har, både på det finansiella och på det penningpolitiska området, är ju framförallt till för att styrka finansmarknaden. Att vi lever i en finansialiserad värld idag. Finansmarknaden utgör idag väldigt många gånger mer eller större andel av ekonomin än vad det gjorde för 30-40 år sedan. Och då menar många av de här som är knutna till Stephanie Kelton och Randall Ray och så vidare, att det här är ju ingen tillfällighet, utan det handlar om makt och klassintressen, hävdar många av dem.
Det finns ju ett väldigt tydligt klassintresse från arbetsgivarens sida att hålla en viss andel av befolkningen arbetslös. Och genom att ha ett finanspolitiskt ramverk så gör man det att inte alla kan få jobb. Det finns inte tillräckligt med köpkraft för att alla ska kunna jobba. Så att det är ju inte någon slump liksom att det är så här.
Alltså hela den här tänkandet om sunda statsfinanser och finanspolitiska ramverk, om det är EU eller Sverige, det spelar ingen roll. De gör ju att det blir i princip permanent åtstramning, oavsett konjunktur. För att man vågar inte, om man har regelverk som förbjuder en aktiv finanspolitik och så vidare. Och det där är ju någonting som, ja visst, man kan ha åtstramning i moderna, högteknologiska, robusta samhällen, kan man ha austerity i många år innan det riktigt slår igenom. Men det vi ser nu efter 30 år av åtstramning i EU, ja, det är ju att det verkligen slår igenom. Om man tittar på Tyskland som är inne i en infrastruktur, en industri, bostäder, skolor och så vidare, som är så eftersatta eftersom man inte har gjort någonting på 30 år. Så att stora delar av infrastrukturen, det ligger i träda därför att den är så illa åtgången, och det gäller ju för Sverige också. Så att det är ju liksom det reala priset vi betalar för att inte förstå oss på vad pengar är. Det är faktiskt så det är.
Alltså en sak som jag reagerar på, det är att MMT kan ju verka lite förvirrande till en början för människor som kanske inte är så heller insatta i nästan det blir till slut nästan på gränsen till filosofi, det här vad pengar är och liksom så. Vi ska reda ut det här, men liksom en sån sak som jag reagerar på är det här med synen på skatter i MMT. Alltså man säger då att skatter finansierar inte staten, säger man, utan de gillar inte egentligen begreppet skattepengar. Vad menar MMT när man pratar så här liksom kontraintuitivt, får man väl säga, om skatter och dess roll, så att säga? Vill du börja, PO?
Ja, det där kan man ju testa på många sätt. Det enklaste är väl att titta rent tekniskt. Vad händer när vi betalar skatt? Jo, bankkonton får en bankpengar, alltså insättningar på bankkonton, minskar netto, och bankernas reservkonton hos Riksbanken minskar. Det är vad som händer när man betalar skatt. Och då kan man ju själv inse att en skattebetalning kan aldrig ske förrän reservmängden minskar i banksystemet. Men reserver, vad är det? Ja, det är det som staten har monopol på att ge ut. Och det innebär det att vi har det bakvänt. Vi tror att staten först måste ta in skatt innan den kan spendera ut. Men det i själva verket måste vara tvärtom, därför att när staten spenderar så skapar den det vi betalar i skatt. Och det är samma att den skapar det som vi så kallat lånar av finansmarknaderna. Så det kan vara på det sättet. Det finns ingen annan möjlighet att betala skatt om vi inte först har spenderat ut pengarna.
Och skatten är ju viktig här också, att tänka på det avseendet att även om Riksbanken tillåter att man använder sig av andra pengar. Det har vi sett exempel på både i Sverige och på andra ställen då, att man använder Möllevångsdollar och allt vad det nu heter. Och jag forskade ju själv kring detta för ett antal år sedan och var i kontakt med Riksbanken och pratade om detta. Var inte detta något problem för Riksbanken? Det skulle man ju kunna tänka sig, att här har vi alternativa valutor som inte Riksbanken styr över. Men det svar man får då, eller fick då i alla fall för 20 år sedan när man pratade med Riksbanken om detta, det var ju att, nej men Lars, nu glömmer du en viktig sak. Alla måste betala skatt. Och vad betalar vi skatten i? Jo, i svenska kronor.
Inte i Möllevångsdollar.
Inte i Möllevångsdollar.
Och inte, alltså, jag levde hela min tonårstid på farsans rikskuponghäfte. Det var ju som ett alternativt betalningsmedel. Man kunde inte mer åka taxi från där om man riktigt snackade sig ur situationer. Det var ju som en egen, ja, det var rikskupong liksom, helt enkelt. Max, vad säger du om det här med skatten? Eller liksom?
Ja, de beskriver det på motsatt sätt än vad man ofta beskriver det som. Som Pio sa, att först måste staten spendera pengar och sen beskatta dem tillbaka, en del av de pengarna tillbaka, och beskatta dem lika mycket som de spenderar in, så har man budgetbalans. Beskattar man mer så har staten ett överskott, men då blir det mindre pengar kvar till allt annat.
Kärnan på något sätt, det är ju skapandet av pengar. Ni pratar om fiat-pengar. Kan vi definiera vad fiat-pengar är, och kan vi också definiera det här med liksom de privata bankernas roll i detta? För det vi pratade med Cervenka om, och vi har pratat tidigare om här, det är ju den ganska absurda saken. Jag har sagt det någon gång på något bankseminarium där jag varit gäst och skulle liksom diskutera med bankerna, att det är ju groteskt egentligen att privata företag får göra betalningsmedel, att man liksom för 3 kronor kan skapa 100. Och jag brukar alltid säga på något seminarium att ja, vi har de här privata bankerna. Och det enda jag kräver för att acceptera detta system är att Katalys också får det här privilegiet. Så då kan vi liksom med 5 miljoner i budget göra liksom, ha 10 Katalys till. Liksom, därför att vi helt enkelt kan skapa vår egen betalningskraft. Nej, men alltså det här med fiat-pengar och det här med de privata bankerna. För att vi har en situation där man på något sätt får göra pengar om man är en privat bank. Men det är väldigt farligt, säger man, om staten skulle göra detta. Det är egentligen bakvänt, va?
Nej, men det var väl tidigare så kanske att man uppfattade pengar som om de hade ett substansvärde. Det är vad vi i forskning kallar för en metallistisk syn, ofta att liksom pengar, det är någonting som i sig går att omsätta i någonting. Vi har ett guldmynt och det finns guld i det, och då har priset vi sätter då beror på halten av guld i pengarna. Men det har vi ju inte i någon större utsträckning idag. Fram till för 40-50 år sedan så utgjorde ju de här pengarna då, tiorna och sedlarna och så vidare, en rätt så stor del av de pengar vi har i omlopp i samhället. Det gör det ju inte då, det är mindre än 1%, det mesta är ju kreditpengar idag. Men det är klart att, vad är det då som gör att vi ändå använder de här pengarna? Ja, dels har vi ju det tvånget att vi måste betala skatt.
Det låter som en högerpodd. Ja, skatt är ett problem.
men svara din fråga om fiat-pengar. Ja, men det handlar ju om förtroende. Att vi vet då att ja, men de här sedlarna vi får, eller de här kontorna som vi tror på, ettorna och nollorna på banken, vi vet ju att vi kan omsätta dem via att staten lagligt står som garant för de här pengarna, så att säga. Och det är ju det förtroendet hela systemet bygger på. Sen kan man ju också vara upprörd över att vi då har idag ett system där även privata banker och så kan göra pengar på detta, skapa egna pengar eller krediter eller hur vi nu vill. Men ytterst enligt MMT så är det ju då den här rent lagliga dimensionen som styr vad är ytterst pengar. Och det finns ju en hierarki där, klart, där högst upp så har vi då de här statliga pengarna, så att säga.
Precis, vad det jag skulle komma till också, att man kan se det som en hierarki, just där det vi ser som pengar är egentligen nästan till 100% bankkrediter som är värda exakt lika mycket som svenska kronor, men det är någonting annat egentligen. Men från vårt perspektiv längst ner i pyramiden så ser de här bankpengarna ut som riktiga pengar. Det är riktiga pengar för oss. För bankerna så är det krediter som de ger ut, men som de också måste ta tillbaka i ränta. Men för bankerna så är de riktiga pengarna svenska statens reserver, svenska statens kronor. Och sen kan man också säga att för Sverige så är som land så är de riktiga pengarna dollarn kanske. Så att det finns hierarkier av pengar, och alla kan egentligen, som Minske säger, alla kan skapa pengar. Det svåra är att få dem att bli accepterade. Och
banken, Minske sa en gång i tiden.
Precis. Och det som gör att bankernas pengar är accepterade är att man har en mängd regleringar som säger att de här, det finns garantier, och staten har bestämt att bankernas pengar ska fungerar som pengar.
Jag tror det är väldigt viktigt att skilja här, för banker kan inte skapa pengar hur som helst. Det är en ren mytologisk uppfattning. Banker kan skapa pengar i den meningen att de skapar krediter. Men jag är statligt anställd. När jag får min lön av staten och hämtar ut dem på mitt kort eller hur jag nu gör, då är det statens pengar som bara är insatta som kontoinsättningar. Det är inga krediter jag tar när jag betalar, när jag får min lön. Det är väldigt viktigt att komma ihåg, precis som Max sa, att den högsta formen, och som Lars också, den högsta formen, det är statens pengar. Bankerna, finansmarknaden, måste ha tillgång på statens pengar för att kunna göra sina betalningar. Annars hade ju bankerna aldrig kunnat gå i konkurs. Anledningen till att bankerna går i konkurs, det är för att de måste ha betalningsmedel. Och det betalningsmedlet är statens pengar. Har de inte tillgång till det, då går de i konkurs. Men däremot staten som har monopol på att ge ut pengarna, de har inte det problemet. Så det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att här på täppan är staten. Bankerna, när de handlar på obestånd, måste få tillgång på statens pengar. De kan inte ge ut sina IOUs och ta hand om sina betalningar. Det är fullständigt omöjligt. Så det måste vi... För det finns en väldigt, väldigt förenklad bild nu när man säger att de flesta pengar i omlopp är bankpengar eller krediter. Man är liksom inte riktigt säker. Nej, så är det inte. Vi har lån som bankerna ställer ut, men det är inte hela storyn. Liksom.
Jag får ta tillbaka det då. Man kan se det också som en sorts franchise. Att banken är liksom statens franchise. Ungefär som att McDonald's låter franchiseägare servera McDonald's-mat, så kan man säga att bankerna är som en sorts franchise hos staten. Det finns vissa som beskriver på det sättet. Jag vet inte hur korrekt det är, men det är i alla fall ett sätt att se på saken.
Men det går väl till så här att om Lille Daniel kommer här till bank, vill köpa en lägenhet för 1 miljon kronor, då säger banken nu att regelverket är att du måste ha 150 000 kronor, så ringer alla mina kompisar och så får jag låna 150 000 kronor av dem, eller jag får det av någon rik släkting eller samma ihop där. Så jag har 150 000 kronor, så får jag köpa en lägenhet för 1 miljon. Ägaren av den lägenhet som säljer den till mig får ju 1 miljon riktiga pengar översatt på sitt konto, eller hur?
Får bankpengar, ja.
Får bankpengar, liksom så.
Ja.
Men de pengarna förvandlas ju på något sätt ganska snabbt. Är ju möjligt att köpa mjölk för och köpa riktiga saker för, eller hur?
Ja, men
då blir det ju riktiga pengar.
Ja, men då klarar vi hur en betalning går igenom. Vi använder kreditkort, det är det vi har, liksom betalkort. Så när jag går in i en affär och köper en tröja för 500 kronor. Jag har, låt oss säga, SE-banken. Den andra butiken och Handelsbanken. Okej, vad är det som händer? Vi tror när vi dippar kortet att nu är betalningen gjord. Men det är den inte. Hade vi haft en 500-sedel, då är betalningen gjord. Då är köpet avslutat. Men om jag dippar kortet så måste först min bank skjuta över 500 kronor i bankreserver på bankernas transaktionskonto hos Riksbanken till Handelsbanken. Då är betalningen gjord. Och det är det som jag står med mina studenter och kämpar om det. För att vi måste förstå det. Förstår vi det, då förstår vi också hur en betalning görs. Och då förstår vi också statens liksom makt. Eller det här ni pratade om innan, om hierarkin.
Och då ligger det också, nu liksom får ni liksom slå mig på fingrarna här, ni som är i studion, liksom, om jag säger fel eller så. Men jag tänker att, och där finns ju då en om den som betalar cash över disk, då är det klart på en sekund, liksom, eller hundradels sekund. Men om man då tänker att detta tar, alltså förmodligen är det så att SE-banken och Handelsbanken har över en dag, och Nordea har 100 miljoner aktioner med varandra. Det är inte varje 500-lapp som skickas sådär för varje tröja, utan till slut på dagen så är det till slut så att SE-banken ska skicka 100 miljoner till Nordea, och Nordea ska skicka 50 000 till 500 miljoner till Handelsbanken, och så, liksom, och så är det en liten kedja av detta. Och de överföringarna sker då med riktiga pengar, eller hur? De sker med de här riksbankspengarna, alltså i princip den typen av som
med ekvivalenta cash.
Och när det är en kris, som till exempel under corona, covidkrisen, då kan Riksbanken gå ut, då går den oborstade Stefan Ingves ut där och säger, vi kommer att garantera, pengarna kommer aldrig ta slut i svenska banken, vi garanterar obegränsade med cashflow här från Riksbanken till bankerna, så att betalningssystemet ska aldrig vara tomt på pengar, eller hur?
Det är helt riktigt. Man lånar ut på 0% ränta. Det innebär att man fyller på. För att det var det som hände 2008. Att den här betalningsmarknaden frös. För bankerna litade inte på varandra. Att de hade medel. Med det så gjorde Ingves det väldigt tydligt. Här finns ingen risk i banksystemet. Betalningarna kommer att gå igenom.
Och bara för att liksom få en sån här bild som folk kanske har. När det blir kris i södra Europa 2011-2012, liksom, när folk springer mot bankkontoren för att ta ut sina besparingar, då är det egentligen att de är rädda att den här banken där jag har min lilla miljon eller där jag har mormors arv, de, eller min lön från staten eller från Katalys eller jobbar på Konsum, att jag inte ska få ut mina pengar från banken för att de har helt enkelt slut på den här reservvalutan som Stefan Ingves då sa att den kommer aldrig ta slut på de svenska bankerna. Egentligen det som händer i en sån kris är att banken då har slut på sådana pengar.
Ett klassiskt bankrun är det så. Men då måste man också säga att vi har det här med att vi har en insättningsgaranti. Och den är ju väldigt tydlig, för att om det är så att man har, om det nu är 1 miljon som är insättningsgarantin, ja, men då kan vi ställa oss frågan att ja, det får jag tillbaka om banken går i konkurs. Men om jag har 1 200 000, hur ska vi begreppsliggöra de där 200 000? Är det pengar? Ja, det är det väl de flesta dagar så länge banken inte är på obestånd. Men om den hamnar där så är det inte pengar i laglig mening. Men, precis som hände med Silicon Valley Bank, vilket är ett fantastiskt pedagogiskt exempel, så sa Fed att jo, men nu är de där 200 000 också pengar. Eller alla insättningar är statens pengar. Så man gjorde alltså en full ödig. Och det är många MNP:er som säger det, att sluta med de där insättningsgarantierna. Låt våra insättningar vara trygga. Det är liksom...
Det är det som är att baila ut en bank. Att man helt enkelt bara kör ner pengar så att det helt enkelt fungerar igen och alla får tillbaka sina pengar i stort sett.
Ja, man gör banken likvid igen. Ja.
Och det tycker jag också är intressant att kanske fundera kring detta. Därför att det här är ju något som såklart bankväsendet då utnyttjar, och någonting som MMT har varit väldigt kritiska till. Att här kan vi gasa på, och blir det kris så kommer ändå lender of last resort, staten, att hjälpa oss. Och det är ju någonting som vi kanske måste sätta stopp för, och vi vill ha en lite mer rättvis, vettig ekonomi än att bankerna ständigt och jämt ska kunna göra vad de vill. Därför att det är klart man kan säga så här, va? Ja, men nu är vi här, vi har en kris, vad är alternativet? Ja, det blir en systemkris, hela ekonomin går tillbaka. Och jag vet själv, jag stod i någon tv-debatt för en 15 år sedan med Johan Oberg och diskuterade det här, och var just en sån som företrädde då att ja, men vi måste gå in och rädda de här bankerna, därför alternativet som många libertarianer och nyliberaler står för, det är ju liksom att låta elden elda på och så får de här bankerna gå i fallit. Men det är klart, ytterst, ja, men vem förlorar på det? Men visst, det är problematiskt, därför att det här är ju lite grann en moral hazard situation där det är så att banken också utnyttjar detta, att de vet att de i princip kan gasa på utan att de behöver stå för kostnaderna själv när det krisar.
Och liksom bank, alltså till slut är det ju den lilla människan som krossas när bankerna, och man har ju själv liksom minnet av den här 20-talsinflationen då i Berlin, liksom, där folk till slut liksom torkar sig ändan med en biljonsedel, liksom, tyska D-marken inte värt någonting. Alltså, det här är väl den bild som folk har av en sån här kris när liksom inflationen skenar och så vidare. Vi behöver inte kanske gå in på det så mycket, men jag tänker liksom att i Cervenkas bok då, den podd vi gjorde där, då handlar det också om att eftersom bankerna har ett intresse av, ett ekonomiskt väldigt enkelt och rent intresse av, att eftersom de får en marginalränta, så att säga, en räntemarginal, ju mer pengar de lånar, ju större summan de, så att säga, lånar ut, 1000 miljarder är bättre än 800 miljarder. För då får de en större ränta på en större summa. Så är de med och pushar då i det här fallet som han skriver om värdet och priset på fastigheter, på lägenheter, på villor, på råd. Därför att de tjänar på, istället för att hålla igen det här, de har ingen drivkraft att hålla igen, hålla ner lånesumman så att säga. Och säga, men ska du verkligen ha ett sånt där stort hus, Lars? Du kan väl ha ett lite mindre hus, för vi lånar inte ut till dig. Som det kanske också var på 60-70-talet när det var väldigt reglerat och folk faktiskt inte fick banklån hur som helst. Idag får ju folk nästan för lätt kanske banklån, för man måste ha en bostad, så jag vill inte moralisera över det, men banken vill gärna att du lånar ditt maximala belopp, för då får de maximal ränta.
Och det är ju därför MMT många gånger också argumenterar för att vi ska återinföra reglering av finansmarknaden. Och det ser ut idag, fungerar den bäst för finansmännen själva, för bankerna, för finansinstitutet. Men de här små människorna som du saknar, eller som du pratar om, de är kanske inte betjänta av en sån logik.
Och här ser vi också en effekt. Det är jättebra att ta upp det där med med bostadsmarknaden i Sverige. Därför det är en effekt av stor del av det finanspolitiska ramverket. Att vi slutade subventionera bostadsbyggande. Vi la ner det helt och hållet på 90-talet. Och det har ju Riksbanken faktiskt skrivit i sina rapporter under många år. Man har till och med uttryckt det så starkt som man säger att människor i Sverige är i mångt och mycket tvingade att gå till banken för att kunna bo. I länder där man inte har det så, där har man en mindre finansmarknad. Vi har en alldeles för upplöst stor finansmarknad för vårt eget bästa i Sverige. Och det är en frukt av ramverket. Så det är så vi ska koppla det. Att när staten inte erbjuder folk inkomster nog, då kan vi göra på åtminstone två sätt. Det ena är att ekonomin helt chanserar. Därför att ingen vill privat finansiera det här. Alltså investeringar och privat konsumtion funkar inte som det har varit i Grekland länge. Men man kan också göra som i Sverige, så att tillväxten drivs den privata kreditvägen väldigt hårt. Men det skapar risker. Och det är där det här med den som är satt i skuld är inte fri. Det är där det verkligen gäller. Det gäller på den privata sidan. Och där har vi varit extremt slarviga. Och vi har inga sunda privata finanser i Sverige, vilket vi behöver.
Nej, Sverige är ju ett av de länder i världen som har den högsta privata skuldsättningen också. Så att det är klart att när vi pratar om risker för finansbubblor och så vidare, så ligger ju Sverige riktigt risigt till.
Jag tror det var nu ett par år sedan jag tittade på det här. Jag bara har i minnet att om man tittar på Greklands då offentliga skuld, så är egentligen Sveriges privata skuld och kommunernas skuld, vi har egentligen sammanlagt en större skuld än Grekland hade då när de nästan kapsejsade ut ur euron liksom, och EU nästan 2011, 12, 13 där. Så att vi har en extremt stor skuldsättning. Vi är inte en medelmåttig nation, utan vi är en ganska extrem nation vad gäller de här sakerna. Jag tänkte på det, P.O., du var ju med och skrev en debattartikel om det här liksom för bara någon vecka sedan här i Dagens Industri, som bygger på en rapport som har författats. Kan du berätta bara för oss och lyssnarna här vad det är för rapport och vad ni tyckte i den här debattartikeln?
Ja, den rapporten kan jag verkligen rekommendera. Det är MMT för Sverige och det är Erik Arnell och Johannes Borgström som står som författare. Och det är en fantastisk rapport. Alltså, den borde alla läsa, för att den är också väldigt smart, för den tar inte in någon akademisk litteratur.
Som professor.
Ja, men det är skitbra. Det behöver mer av det.
Den är jättebra, för den är inte akademisk.
Ja, men det är skitbra. Därför att om du ska förstå ekonomi, börja i beskrivningen. Så vad de tittar på, det är ju lagar, förordningar. Vad säger Riksbanken? Vad säger Riksgälden? Vad säger de privata aktörerna? Hur beskriver de vad som händer när Sverige spenderar och när Sverige skattar? När Sverige lånar, så kallat lånar. Så att den kan jag verkligen rekommendera. Man skulle vilja ge den till Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson och andra. Och även Cervenka. Och liksom, sen kan vi ha en debatt. Så för det här är dynamit.
Vi tar det du just nu säger. Vi gör så, inte att det sker nästa vecka, men vi gör så att vi helt enkelt har en debatt om detta. Typ en offentlig debatt, ABF-huset eller något sånt där. Jag tycker vi tar med, till våren här, jag tycker vi tar det som en, vi tar med oss den idén. Så det, check, vi skriver ner det och gör det helt enkelt inför alla vittnen här. Vad tänker du? Har du tagit del av den här rapporten?
Jag har tagit del av den rapporten och jag är också väldigt positiv, precis som P.O. Jag kanske ändå lite, jag skulle säga att trots att den inte är så akademisk, är den ju inte helt lätt att ta sig igenom. Det måste man nog ändå komma ihåg. Så att jag tror att man ändå får stålsätta sig lite grann för att hänga med. Det här är ju någonting som vi som har sysslat med det länge känner väl igen. Wayne Godley och andra ekonomer som sysslade mycket med den här Randall Ray, för att nämna en av de här stora MMT-erna, har i flera arbeten försökt beskriva de här rätt så tekniska, interna transaktionerna som sker mellan Riksgäld och Riksbank och så vidare. Men jag håller med, det är ett jättebra arbete. Jag kan starkt rekommendera också att ta och försök läsa det, men jag vill bara höja lite grann ett vanligt film. Det är inte som att läsa Kalanka.
Serieversionen av den här rapporten kommer vi med först till 1 maj.
Jag håller helt med. Men jag tänker att ett tips när man läser den, det är att om man inte kan balansräkningar, strunta i dem. Prosatexten är tillräcklig. Den är faktiskt det. Jag tycker nästan att ibland balansräkningarna, när det kommer in mitt i prosatext, så kan det nästan förvirra och göra det, vad komplicerat det här blir. Men annars tycker jag att den funkar.
Sverige, en självfinansierad stat. Självfinansierande stat heter rapporten.
Jag tänker att när vi skickar ut, ni som hör det här, när vi skickar ut nyhetsbrev om det här i Katalys, så tror jag vi kan försöka bifoga någon länk kanske till den här, så att man kan läsa vidare själv. Vi har ju inte någon del i den här rapporten, men vi kan ju liksom ändå låta folk ta del av
jag
det.
Jag kanske bara skulle säga att jag är inte riktigt lika optimistisk att bara den här kunskapen om hur rent bokföringstekniskt går till när staten spenderar att staten måste spendera först och sen beskatta. Jag är inte säker på att det i sig räcker för att ändra debatten, utan för att det finns många som tar den här informationen och sen så sätter de in det i sitt paradigm och så tänker de okej, men skatter behöver man för att dämpa inflation. Och vi måste ju ändå dämpa inflationen, så att egentligen spelar det ingen roll vad som kommer först i den här ordningen. Så att om vi ska hålla inflationen nere så måste vi ändå föra en stram finanspolitik. Så jag tror att man måste ta in lite mer av det som MMT:erna har skrivit om inflation för att verkligen få igång en debatt. Men vi kan komma in på det lite senare. Vi kanske ska behandla det här med statsskulden först.
Ja, jag vet inte. Kan vi inte ta det du sa nu? Alltså, hur hänger liksom, vad har det här för implikationer på liksom, inflationen? Alltså, vi pratade om skatterna tidigare. Alltså att det är kontraintuitivt. Att staten måste först spendera och sen tar den tillbaka en del av detta i skatt. Och du kopplar detta då till inflationen. Kan du förklara det?
Ja, funktionen med skatter är att dämpa inflation. Dels är det att ge valutan värde överhuvudtaget. Att man måste betala skatt och därför får valutan ett värde. Då måste man ha tag i svenska kronor. Men sen så måste staten, den kan inte bara spendera utan att beskatta tillbaka en del av pengarna. För då kommer ju priserna sticka iväg, då kommer inflationen sticka iväg. Så att skatternas funktion är att dämpa inflation. Men då kan man ta med sig att om det är skatternas funktion, inte att finansiera staten utan att dämpa inflation, så kan man ju inse att då finns det andra sätt att dämpa inflation på. Man kan ha finansreglering som gör att man styr om krediter till särskilda sektorer som inte är så inflationsdrivande. Att man inte spenderar ut jättemycket pengar på bostadslån och bara trissar upp priser som inte tillför någon ny produktiv kapacitet. Så att dämpa inflation, det behöver inte vara så att man matchar utgifter och inkomst, utan man kan dämpa inflation på andra sätt. Man kan reglera, man kan se till att det finns att man har tillräckligt med energi, att det inte finns flaskhalsar i produktionen. Man kan dämpa inflation på massa andra sätt än så.
Som vi gjorde innan den nyliberala eran trädde in på 80-talet, därför att det du beskriver och det många MMT:er beskriver, det var ju så vi i mångt och mycket bedrev den ekonomiska politiken fram till och med 70-talet. Vi hade regleringar och det fanns ett skäl till vi hade det. Sen när det gäller inflationen så tror jag att huvudsaken här från MMT, det är väl att peka på att vi löser inte inflationsproblemet med standardmedlet one size fits all idag med den här räntan upp och ner, utan att MMT brukar ju påpeka, inte minst mot bakgrund av vad som har hänt de senaste åren, att ja, men allt handlar inte om att lönerna är för höga, att efterfrågan är för hög, utan det finns andra orsaker. Här har vi ju sett då att det är mångt mycket handlar om att produktionskostnaderna har ökat, att vi har fått produktionsmässiga flaskhalsar och att många företag, stora monopol, har utnyttjat situationen till att utan att egentligen haft några kostnadsökningar ökat priserna.
P.O.?
Ja, nej, men det är jättebra för det här med inflation. Alltså att det är ett problem med inflation, det är att vi har Milton Friedmans, alltså grundsynen på inflation är fortfarande att vi tror att för mycket pengar och att det är, inflation är en monetär fråga, eller som Friedman sa, det är alltid och överallt en monetär fråga, alltså för mycket pengar. Och det är ju inte sant, det stämmer i princip aldrig, har det stämt. Till och med Weimar-inflationen är inte för mycket pengar. För mycket pengar är symptomet, inte orsaken. Men hur ska man då förstå inflation? Jag tror att det viktigaste av allt det är att börja säga att inflation är ingen monetär fråga, utan det är en empirisk fråga. Så vi har inflation med någonting. Ja, men då får vi undersöka det på ett vetenskapligt sätt. Vad beror inflationen på? Och kommer vi på att det är drivmedel, export eller vad det nu kan vara, matpriser och så vidare. Ja, men då måste man också, då kan man väldigt enkelt dra slutsatsen att men då har inte Riksbanken någon, har absolut ingen inflytande på det här. Och Riksbanken har i princip aldrig något inflytande på inflation med sitt ränteinstrument. Det är ytterst liksom begränsat och svårfångat. Men om man tittar på inflation som precis som vad det är, en empirisk fråga, ja, då löser man det från fall till fall och säger att om vi har inflation från fossila bränslen. Ja, men höj inte räntan utan ha förnybar energi istället, så vi gör oss av med det beroendet som skapar inflation. Till exempel.
Då skulle man till och med kunna säga, för den här livsmedels liksom prisökningen, det var en av de första grejerna vi gjorde ihop, Max, när vi började jobba med oss här.
Ja.
Det var att vi liksom gick ut med att vi krävde liksom, att man skulle ta bort matmomsen för att helt enkelt sänka matpriserna. Och med det PO säger, nu tror vi alla här i det här rummet är ganska besjälade av att vi måste lösa klimatfrågan. Den är på riktigt, den är här och nu, vi måste göra och borde gjort saker för länge sedan. Men om man säger så här, om man bara tänker inflationsdelen av detta, då kan man ju säga att där har ju på sätt att då sänker ta bort skatten på drivmedel. Om man nu vill sänka inflationen, om den till en stor del beror på drivmedel, importerad olja, gas och så vidare, diesel, då är det ju så att säga ur ett sånt perspektiv, inflationsperspektivet, så är det då rätt att ta bort skatten där. Om man vill sänka inflationen, nu kan du ju få klimateffekt, va? Men liksom, men det är ditt resonemang, om man drar det till sin spets, så kan man säga att på den punkten har Elisabeth Svantesson, Åkesson och Bellman och jag, nej, men då har de liksom helt enkelt fört en, på något sätt, en politik ur det perspektivet.
Nej.
Har jag rätt?
Nej.
Just för drivmedelspriserna har de gjort det, att de sänker skatten på bensin.
Just för drivmedlen, då har man, om, alltså, bara isolerat, alltså jag håller inte med om den politiken, jag trodde just det skadade, man hade kunnat gjort på ett annat sätt, men håller du med mig bara så att man förstår om man lyssnar?
Du kan få en tillfällig, men sen ökar de igen. Så att skatten är väldigt trubbigt instrument där, utan gör det där istället vägen att ta inkomstvägen, till exempel, att folk med lägre inkomster, glesbygd och så vidare.
Hade man gett folk 50 000 i grundavdrag, ett extra tillfälligt energigrundavdrag för alla med en inkomst under 1 miljon, hade det varit bättre då?
Ja, eller kanske ännu mer riktat till inkomstgrupper. Ja, mycket, mycket hellre det än att bara, för att skatten är ju också ett av de bästa instrumenten att straffa till exempel smutsig industri eller smutsigt klimatpåverkande beteende. Och att då sänka drivmedelspriserna, det var fel.
Okej,
okay. Nu svär jag lite grann där, för att just bland ekonomer, näringslivsekonomer, så säger man ju att skatterna kan aldrig vara lösningen på det sättet, liksom, för det är inte marknadskonformt och det skapar det ena efter det andra problemet. Det är ingen uppfattning att dela, men bara för att liksom markera att det är ju tvärtom så, tycker nationalekonomer normalt sett här på Handelshögskolan och på andra ställen, att det är skatterna som är problemet, inte lösningen. Men MMT har ju den uppfattningen att vi i mångt mycket kanske ska använda skatter riktat då i vissa sektorer där det kan dämpa inflationen. Problemet idag är att vi framförallt låter Riksbanken med räntevapnet styra det här, och så höjer man då eller sänker ränta. Kruxet är bara det att effekterna av detta blir ju ofta de omvända, de blir alltså perversa. Man sänker räntan därför att man ska få fart på ekonomin. Men effekterna kan bli det motsatta. Man höjer räntan för att man vill få ner inflationen, men höjd ränta, det innebär att då måste bankerna kanske expandera sin kreditgivning för att få ekonomin att gå ihop.
Och höjda räntor ligger också i höjd inflation.
Ja, precis.
Mm. Och höjda betalningar på statsskulden, så att det är också inflationsdrivande.
När jag var SSU-are då hade jag, tror att ni hade ställt upp under den banderollen då, förbjud för statliga hårdbeskatta, hade vi som banderoll på 1 maj. En MMT-banderoll, helt enkelt.
Redan då.
jag tror man ska säga att man ska, så som MMT vill behandla inflation, är dels som PO sa att man ska titta från fall till fall. Man ska undersöka ekonomin och se, finns det tecken på flaskhalsar? Finns det ofyllda ordrar som bygger upp? Liksom, då kan man gå in och investera bort dem eller reglera priser på dem.
Den här båten som fastnade i,
såna saker, precis,
i den här kanalen. Ja.
Men sen så finns det ju några saker som väldigt ofta orsakar inflation, och det är ju energi som nästan alltid är ett problem och som nästan alltid ligger bakom inflationsdepisoder. Så att ständigt se till att öka energiproduktionen och tillgången och liksom att priserna på energi inte sticker iväg, att de rör sig inom någon sorts korridor, är ju ett sätt att hålla inflationen nere. Och sen så är de ju väldigt mycket för automatiska stabilisatorer också, till exempel progressiva skatter, att om folk börjar tjäna mer så bör de automatiskt hamna i ett annat, i en annan skattesats, och så dämpar man inflation automatiskt utan att de behöver gå in och skruva i någonting, utan det sker automatiskt. Och samma sak med jobbgarantin, så de föreslår då att man ska att staten ska anställa de som står utanför arbetsmarknaden. Och sen så när ekonomin återhämtar sig och börjar överhetta så lämnar folk de statliga jobben. Så att det kommer inte finnas en gigantisk offentlig sektor som byggs upp och sen bara finns kvar, utan den kommer minska ihop automatiskt när ekonomin återhämtar sig.
Och detta är ju egentligen inget nytt. Alltså vi som är keynesianer eller post-keynesianer vet ju att detta med den tanken att man ska liksom luta sig mot automatiska stabilisatorer, den är ju 50, 60, 70 år gammal. Mm. Men MMT har lyft upp det igen, därför att mainstream-ekonomer ofta har haft en förmåga att glömma bort de där resonemangen under ganska lång tid.
Mm. Och sen så vill de även att man ska spara i riktiga lager, att man ska ha så kallade buffer stocks på engelska, att man ska ha lager med saker som man kan sälja när priserna är höga och sen så köpa in när priserna är låga, så att man stabiliserar ekonomin på så sätt genom staten köper och säljer.
Vi mötte ju de här när vi var i USA, Max, de här Employee America som hade jobbat med de här kopparpriser och oljelager och sådär.
Ja, precis. De hade kommit på ett förslag för att använda USAs strategiska oljereserv för att dämpa oljepriserna, att staten började sälja olja från den strategiska reserven men lovar att köpa olja igen när oljan sjönk ner under ett visst pris. Så då sänkte man dels oljepriset direkt, vilket minskade inflationen. Men så uppmuntrar man också oljeproducenter att börja pumpa olja. För de visste att priset inte skulle falla under en viss nivå. Ur klimatsynpunkt så kan man ju ifrågasätta om det var en bra idé. Men rent inflationsmässigt så var det en av de sakerna som gjorde att inflationen sjönk. Sen så menar ju de att rent klimatmässigt så är det bra också att oljepriset inte sjunker för lågt, för då får man de här stora bilarna som är jättetörstiga. Så att de menar ju att det kan vara bra att hålla oljepriset uppe också, och att de nya oljekällorna som man tog i bruk, de tar slut väldigt fort.
För jag kan säga in en sak här. Ibland, jag är ju inte ekonom, jag är ekonomhistoriker på liksom C-uppsatsnivå. Jag får prata på ändå här. Jag har många runt mig som hjälper mig här. Min stab här, bestående av liksom er tre just idag, är väldigt kompetent. Men det känns lite grann som att väldigt ofta när jag skrapar under ytan, när man kommer ner till liksom, hur beräknar man till exempel framtida potentiell tillväxt, eller hur beräknar man värdet av en stambana, man skulle bygga nya stambanor. Då känns det som att dagens nationalekonomi, den mainstream-ekonomin, den neoklassiska skolan, och den, framförallt kanske den som finns på myndighetsnivå, så där man liksom i staten räknar på saker och ting, då är det oerhört slapp, passiv, liksom väldigt mycket nästan så här halvfabrikat. Det är som att man skulle laga middag. Nu ska jag bjuda dig på middag. Här är färdig falukorv. Här är färdig kokt potatis från Ica. Här är liksom rivna morötter från grönsaksdisken. Allt är liksom färdigt. Och så bara liksom, allt, liksom man har bara färdiga modeller som ofta är ganska trubbiga, ganska dåliga. Ofta kanske också härskna har ideologiska härskna grejer. Som dessutom då kanske har dessutom väldigt mycket ideologisk bias kring att den offentliga sektorn alltid är ineffektiv. Eller att staten kan inte skapa jobb, och en järnväg kan inte leda till tillväxt och så vidare, förutom precis den som görs när man gräver liksom fundamentet för järnvägen. Alltså oerhört begränsat perspektiv. Och det ni beskriver på all område efter område, inte minst det här med inflationsbekämpning enligt den här teorin, det skulle ju kräva liksom en väldigt aktiv stat. Det låter väldigt jobbigt så att säga, för en massa jävla mellantjänstemän på finansdepartement och riksgäld. Jättejobbigt. Istället för att man bara kör den här härskna falukorven som man har kört sedan 1980. Och så får den liksom bara, det får vara så. Det är en mycket dålig lösning, men det är vår lösning. Och så kan vi gå hem tidigt på torsdagen. Är ni med mig? Alltså, det här ni beskriver är ju en otroligt jobbig verksamhet.
Ja, det är en jättebra vinkel, för att jag får ofta frågan. Men vet politikerna här, eller ljuger de för oss? Eller varför håller de på med de här finanspolitiska ramverken? Varför kan vi inte ha tåg och sjukvård och så vidare? Ja, men en sak handlar ju om att vi har...
Varför kan vi inte ha tåg och sjukvård? Jag tycker det är underbart. Varför kan vi inte ha tåg, sjukvård och skola och sådana grejer som är bra? Nej, de orkar inte. Nej.
Precis. Nej, men vi har ingen vision i politiken. Och för de politikerna, och det ser vi ju på riksplanet, inte på det lokala, där ser det väldigt annorlunda ut. Då finns det fortfarande många kämpar. Men på riksplanet så har vi ju en politisk inställning som är ungefär, jaha, vi har 30 miljarder i reformutrymme. Vad ska vi göra för det? Ja, det blir inte så mycket. Men, och därmed är ju ramverket gjort för lata politiker som inte har någon vision, som inte vill bygga. Men det andra, och som Lars var inne på, att det vi kunde ganska bra för några decennier sedan, det har fallit i träda. Vi måste utbilda planerare, vi måste utbilda riktiga ekonomer som verkligen kan göra framtidsmodeller där man tar in framförallt då det reella resursuttaget. Inte sitta och räkna på vilken balans staten ska ha om ett år. Det är fullständigt meningslöst. Utan budgeten ska ju tas med sikte på hur många reella resurser har vi att anställa om vi tar arbetskraft till exempel. Vi pratar om försvaret nu. Många vill, man ökar anslagen till försvaret, så tror man att ja, men bara vi ger mer pengar till försvaret så kommer automatiskt folk att springa och vilja jobba hos försvaret. Försvaret klarar inte av sin personalförsörjning idag. Hur ska de klara av det med ännu mer pengar? Ja, det vet du 17.
Den här liksom idén då, min kära partiledare Magdalena Andersson som var så glad när corona kom för att hon hade sparat i en tom lada och vi hade ett finansiellt överskott sedan 20 år tillbaka som gjorde att nu kunde man äntligen hjälpa oss i den här krisen. Till exempel anställa 50 000 sjuksköterskor som inte fanns. På vårdplatser som inte fanns. Hade masker som inte fanns utan de fick köra Gladpack från Konsum. Och så liksom inte hade någon handsprit utan fick koka egen handsprit med liksom glycerin och liksom Koskenkorva. Liksom, ladan var ju tom. Hon hade ju sparat oss fattiga.
Precis. Det finns inga lador och staten kan aldrig återanvända sina egna pengar. Men vad ramverket gör, det är att den skapar en logik där vi säger, och det är en princip alla med på i rikspolitiken. De säger att för att vi ska ha en bra skola imorgon måste vi ha en dålig dag. För att vi ska ha en bra sjukvård imorgon måste vi ha en dålig dag. Men den här morgondagen, den infinner sig aldrig. Men så kom covid.
Det är måndag hela veckan. Det är liksom spardag hela veckan.
Och då skulle vi ha de här fantastiska pengarna till att anställa alla de här människorna som inte fanns därför att de hade vi sparat bort. De reella resurserna. Men de finansiella resurserna, de fanns. Och de fanns i alla länder i EU dessutom.
Som är även de som inte hade sparat lika hårt och mycket som vi hade gjort.
Ja, men titta på
de grejen. Andra satsar ju mer.
Men Grekland hade 160% i skuld på BNP när de så kallat fick slut på pengarna. Under covid hade de 200% skuld på BNP och de kunde spendera precis hur mycket de ville för att ECB gick in och agerade som den svenska riksbanken eller som Fed. Så att, återigen, euron, det är samma sak där. Det är en fiatvaluta, den är inte backad av guld eller någonting. Det handlar bara om regelverk, politik och ideologi som gör det, och covid är det bästa exemplet.
Ja, men så är det ju, men alltså, den här idén att staten sparar för en morgondag, det finns, alltså, det enda man gör när man sparar är att man slänger välstånd i sjön, att man, om man inte använder ekonomins verkliga resurser så går man miste om det man hade kunnat göra, så att spara är att slösa.
Ja, men jag tror att det är väl kanske en av de grejerna som är med det, lyckas verkligen få rätt många människor att förstå att det är inte så att vi kan spara nu för att använda det nästa år. Men man hör ju det rätt ofta, inte bara bland en del ekonomer som ni har sett i media på sistone som har gått ut och försvarat då det här med att vi inte gjorde någonting rejält med ramverket. Men även politiker, jag hade ju en ganska framstående socialdemokratisk politiker här för några veckor sedan, ungefär pratade i de termerna att jo, men det gäller ju liksom att hålla igen nu så att vi kan liksom ha pengar till imorgon. Det är ju fullständigt galet ju.
Det är ju ungefär som att ÖB den dag, om det nu någonting skulle hända, så har liksom han ska, så här, tänk om ÖB skulle tänka som en socialdemokratisk finansminister. Han får massor med pengar nu, 117 miljarder, 130 miljarder, 150 miljarder och JAS-plan och grejer. Men han använder inga pengar, utan han sitter bara där i staben och sparar pengarna som Joakim von Anka. Han bygger en lada full av pengar. Han sparar pengarna, han sätter dem på börsen. Han har till slut tusentals miljarder kronor. Och så kommer ett telefonsamtal. Nu står gröna män som startar dålig ryska på Goska Sandön. Vad ska vi göra? Och då tänker han, jag har nu som tur är sparat flera tusen miljarder. Jag har inte lagt det på försvar, på soldater, på tanks och skit. Utan jag har pengar nu helt enkelt. Nu kan vi har råd att försvara oss. Är det den bilden vi har här?
Ja, men alltså det är ju lite grann som att titta på nationalekonomivetenskapen. Så har man ju fortfarande idén om att man har vad vi kallar en loanable fund. Att vi måste ha en fond av pengar som vi plockar för att kunna finansiera saker och ting. Och det är ju det som bland annat MMT vänder upp och ner på och visar, ja, men det är ju inte så det funkar, va? Utan vi spenderar ju först, va? Vi kan liksom inte spara på de här medlen. Vad skulle vitsen vara med det även om man har kunnat det? Vi trycker på våra eller Riksbanken, staten trycker nya pengar, det är ju det handlar om. Alltså att det är ju fel från början till slut, och det är lite märkligt att man fortfarande då inte har kunnat släppa den tanken. Den hade ju ett visst berättigande under, som vi nämnde tidigare, när vi hade guldmyntfot och så, men idag nej.
Och logiken har ett berättigande på privatplanet. Ja. Mitt hushåll kan inte låna mycket som helst i relation till inkomster.
Nej, men det vet vi ju också redan sen Keynes på 30-talet. Vi får inte göra det här atomistiska felslutet. Alltså, det som är bra för dig som enskild individ behöver ju inte alls vara bra för staten. Va? Det som är bra för den enskilde individen, ja, men det är kanske att spara. Men om den enskilde, alla försöker spara, då blir resultatet i slutändan det Keynes kallar för sparparadoxen. Om alla försöker spara, ja, men då blir sparandet totalt sett mindre, därför att vi får inte fart på ekonomin.
Nej, men det är precis, det är bara att ta upp det, för att det är ju vad studenter fortfarande läser ut på våra ekonomutbildningar i stor utsträckning. Lånen var fan, så staten modellerar som ett hushåll och allt det där. Men jag menar, när staten spenderar så tror ekonomerna att, oh, då blir det tävling om de där knappa medlen, pengarna som alla vill låna. För då ökar ju statens lånebehov, säger man. Och då måste ju staten och kapitalet slåss om ett begränsat antal pengar. Och då sticker räntan upp och då går det inte bra. Men i själva verket är det ju så att när staten spenderar, det är bara empiriskt sant. Ja, men då ökar ju reservmängden hos bankerna. Pengamängden ökar. Och kontoinsättningarna ökar. Så det blir mer pengar netto när staten har underskott. Men det gör man återigen tvärtom. Och det är mycket märkligt.
De pengarna som den privata sektorn använder för att låna ut till staten, har de fått från staten från början, kan man sammanfatta det.
Alltså, får jag ställa en fråga som inte är manus, men som jag har tänkt ganska mycket på. Jag har ju pratat rätt mycket med Lennart Eriksson, professor emeritus i nationalekonomi, en väldigt klok man. Och han har ju många gånger, precis som jag säger, ni är inne på, liksom vänt på resonemangen, tittat på vad som egentligen hände, och så har han liksom hittat att det var precis tvärtom. Och den här socialdemokratiska berättelsen och den här allmänna berättelsen i Sverige, att borgarna på 90-talets början var oansvariga som expanderade statsskulden och gav massa folk a-kassa och så vidare. Det var ju en liksom väldigt dålig regering i mitt perspektiv. Men de finansierade välfärden och sparade inte så hårt, utan höll folk under armarna med a-kassa. Och istället så kom sen Socialdemokraterna och räddade landet och skar ner på A-kassan och skar ner på skyddsnäten och skar ner på välfärden. Och så och började det här bygget av ett stor tom lada som vi ska ha när det verkligen blir kris. När alla är döda, i det långa loppet, när alla är döda, då har vi en full lada av finansiella resurser.
In the long run we are all dead.
Long run we are all dead with a big, vad heter lada på engelska? With a big barn. Det ska vi trycka på en t-shirt alltså. Men liksom... Och egentligen med det här perspektivet och det perspektiv som jag alltid har grunnat på sedan jag var typ 12 år gammal och började säga att det här känns fel. Det är ju någonstans att egentligen gjorde ju borgarna mer rätt än Socialdemokraterna. Och Lennart Eriksson kom ju då fram till när han kollade på det här, att det enda Göran Persson skuldsändningen gjorde var att han höjde arbetslösheten, gjorde folk fattigare, skadade 1 000 miljoner människor i Sverige med försämrad välfärd som fortfarande liksom lider av detta. Kanske att vi har lägre barnafödande just nu beror på att folk skadade psykiskt och fysiskt liksom på 90-tals saneringen. Och så sköt han upp återhämtningen som hade kommit inte 99 utan, eller 97 liksom, utan kanske 95 om man låter bli att sanera och rädda Sverige.
Ja, men det är alldeles riktigt det du säger. Alltså det är ju så att det finns ju ingen anledning att betala igen en statsskuld. Det är ju fullständigt galet. De gånger man har gjort det, och jag vill understryka att det är verkligen ingen vits att göra det, men de gånger man har gjort det, som Hamilton i USA i början på 1800-talet till exempel, ja, men då har ju ekonomin bara gått ännu sämre. Och det beror ju lite grann på det som P.U. sa här. Och så Wayne Goldie var noga med att påpeka sina arbetare redan på 80- och 90-talet. Ja, men om staten har ett underskott, ja, men då finns det någon annan som har ett överskott. Vi som är lite äldre kommer ihåg att vi i Sverige hade en jättefin ekonom en gång i tiden som hette Sven Grassman. Och han försökte få politiker att begripa det också. Det handlade mycket då i det fallet om utlandsskuld, men ja, men vi har ingen utlandsskuld till månen. Liksom. Glöm inte att om den ena har ett underskott så har den andra ett överskott. Och här är det ju klart så att om staten har ett underskott, ja, men det är det ju den privata sektorn, det är vi samhällsmedborgare som har ett överskott istället då. Varför ska vi betala igen det underskottet?
Och då kan man tänka, om man vill ha fysisk form på detta, om staten 1965 bestämmer sig för att på 10 år bygga 1,2 miljoner bostäder, miljonprogrammet, då tar man upp stora lån och man finansierar detta med liksom pensionsavsättningarna i framtiden. Så gjorde Gunnar Sträng. då får ju naturligtvis staten delvis underskott. Kommunerna får låna gratis av staten och staten får så att säga, den offentliga sektorn får liksom en skuld i bokföringen. Men staten får också, och medborgarna får 1,2 miljoner utmärkta bostäder och tar från fattigdom till bostäder där det finns jobb. Och då blir samhället rikare. Och vem skulle idag säga att byggandet av miljonprogrammet på 60-70-talet eller byggandet av tunnelbanan i Sverige på Stockholm på 50-60-talet, det var ju någonting som var mycket dyrt och som ledde till lån. Men vem skulle idag säga att vi ångrar detta för vi blev skuldsatta? För vi fick ju någonting på riktigt, vi fick ju en tillgång.
För att inte nämna när vi byggde ut järnvägarna på 1800-talet, kanske då den allra största, där vi hade aldrig haft en så stor statsskuld som vi hade då. Vem tycker att det var dåligt?
Ja, Karl den 12:s stora krig var väl väldigt skuld, då var vi skuldsatt också, men det var ju då inte kanske en liksom en, det är väl den skuldsättning som våra politiker idag kan tänka sig, det är liksom till kanoner och krut helt enkelt. Ska vi gå in på liksom detta som ändå jag tror många tänker i kärnan? Vi har pratat över en timme nu och vi har bara inte kommit en tredjedel än. Nej, jag skojar. Men så här, om man tar detta med statsskuld och då ett konkret exempel. Claes Eklund, han intervjuades häromveckan i Svenskt Näringslivs tidning om USAs växande statsskuld och han är mycket, mycket bekymrad. För den är runt 100% av BNP. Sverige ser då runt 30% av BNP. Ränteutgifterna då på den amerikanska statsskulden där är nu större än militärutgifterna. Och vi citerar, det finns inget som helst tecken på att det politiska systemet ser några risker eller vill göra något åt budgetunderskottet eller statsskulden i USA, skriver Eklund. Detta ökar naturligtvis risken att obligationsmarknaden förr eller senare slår tillbaka och trycker upp räntorna på amerikanska skulder. Detta skulle kunna leda till en ond spiral. Då kommer i praktiken räntekostnaderna att tränga ut viktiga utgifter, sociala utgifter, försvar och så vidare. Då måste man på olika sätt stoppa den här blödningen med nedskärningar i utgifter eller höjda skatter. Och det är förstås mycket plågsamt. Jag minns hur det var i Sverige på 90-talet när skulden rusade och tvingade fram stora åtstramningspaket. Vi har ju redan varit inne på det lite grann, men delarna i Claes Eklunds bedömning och verklighetsbeskrivning är vi mycket oroade för att USA kommer ställa in betalningarna.
Alltså, jag åt att sova på nätet den senaste veckan.
Nej, nej.
Nej, verkligen inte.
Nej, det är alltså Claes Eklunds resonemang, precis som hans kollegor, det är väldigt märkligt. Det här är det mest basala i makroekonomi som de måste förstå, men de förstår inte det. Och det är en praktskandal. Jag vet inte, det är som jag brukar ta liknelsen domare i fotboll som öppet deklarerar att de förstår sig inte på det där med offside. Men de mesta domar.
Men de vill ändå döma.
Och
de uttalar sig ständigt.
Pratar mycket fotboll. Så det är som de här, pratar mycket ekonomi, men kan inte det mest basala.
Jag har alltid tänkt detta. En sak som USA kan göra, de har ju på många sätt delvis väldigt låga skatter. De har oerhörd BNP. Det är världens rikaste land. De har en enorm tillväxt, de har en enorm liksom förmögenhet. Inte minst hos fåtal rika då, en liten del av befolkningen, som är mycket lågt beskattat. Skulle inte USA för det första kunna, om de skulle vilja det, om de var mycket oroade, Claes Eklunds oroade över sin statsskuld, då skulle man ju kunna naturligtvis finansiera större del av statens utgifter med skatter.
Ja, ja, ja.
Men de har valt att inte göra det. Och det,
men det säger han också. Så mycket säger han att de kan göra att man måste antingen skära ner eller höja skatten om man ska lösa det här problemet. Det säger Claes Eklund här. Men om vi ska gå in lite på detalj vad han säger, så säger han att förr eller senare så kommer obligationsmarknaden slå tillbaka och trycka upp räntorna. Det är ju där han har fel. För att,
och då det blir det lite grann Göran Persson och flirande finansvalpar. Det är det narrativet.
Ja. För att obligationsmarknaden, som han skriver själv i den artikeln eller som han säger i den intervjun, då är ju USA:s centralbank, Federal Reserve, den största köparen av obligationer på marknaden. Så att obligationsmarknaden består till stor del av Federal Reserve själv.
Alltså som har sina egna papper.
Som kan köpa en obegränsad mängd statspapper. Den kan köpa hur många statspapper den vill. Så att obligationsmarknaden skulle slå tillbaka, det funkar inte att säga så om det är så att staten själv kan gå in och köpa hur många statspapper som helst. Det var det som hände under eurokrisen när räntorna steg och sen så gick den europeiska centralbanken in och sa vi köper hur mycket som helst, whatever it takes.
The sky is the limit.
Ja, och så sjönk räntorna ner igen. Så att staten själv kan ju stoppa den här räntespiralen som han pratar om. Och att ränteutgifterna nu är så höga, det beror ju också på att Fed har höjt räntan. Så att det är också ett val de har gjort, att höja räntan. De kan sänka den igen om de vill det. Och som USAs centralbank visar, så kan man bestämma att man har räntan på 0% eller 1% eller 2%, och så köper centralbanken så många statspapper som det behövs. Så att det är ju inte, det är inte så att USA kan tvingas till en åtstramningspaket. Den här idén att man tvingas till det är ju, det var det man sa på 90-talet i Sverige, och som man även pratade med USA då, vi importerade den retoriken rakt av från USA med det här att obligationsmarknaden bestämmer allting. Det är ju staten som är högst upp i hierarkin. Det är staten som bestämmer vad räntan ska vara på statsskulden. Staten kan alltid betala ett lån i sina egna pengar, oavsett hur stora de är. Det kommer inte tränga ut några utgifter, utan det är ett val helt enkelt.
Och det är precis vad MMT säger. Så det Marx säger, det är ju MMT.
Så är det ingenting Marx? Annat. Är det Marx?
Nej, alltså, nej, Marx vet jag inte riktigt. Han hade väl kanske inte så mycket att säga om just det, MMT. Men jag funderar också lite grann. Har Eklund tittat på Japan? Det är ju ett land där man har ännu större...
Har du hört talas om Japan?
Ja, det skulle man vilja fråga honom. Därför att om det är så allvarligt då att man får ett underskott som ligger någonstans kring 150-160% av BNP, hur klarar man då det i Japan där det har legat på 200-250%?
Mm. Och inflationen är kanske 3%.
Ja.
Nej, jag håller med. Det är jättebra, och det är viktigt det Max säger, att Riksbanken, staten, kontrollerar den korta räntan. Vill den kontrollera den långa räntan, så gör den det lätt som en plätt. Den sätter priset. Det är bara så det är. Och Japan är ett jättebra exempel. Och hela perioden av kvantitativa lättnader är ett annat bra exempel. Vill Riksbanken, staten, ha den här räntan även på de långa statspapperna, så kan den göra det. Och den har gjort det rent empiriskt. Och det är samma sak vi liksom... Hur den här med kvantitativa lättnader, att jättemånga ekonomer gick ut och sa att nu blir det Weimar-inflation därför att man skapar nya pengar. Men inga nya pengar skapades i kvantitativa lättnader. Utan vad som hände var en enkel asset swap. Riksbankerna köpte, precis som Max nyss sa, köpte en massa statspapper och gör det fortfarande. Och i gengäld... så får antingen bankerna mer reserver på sina konton, eller pensionsfonder eller andra intressenter får mer insättningar på sina bankkonton. Men vad de gör, det är bara att de växlar över ett räntebärande papper som är likvid, som de kan sälja när de vill, för pengar. Men det har inte ökat penningmängden, och det har framförallt inte ökat köpkraften hos den privata sektorn. Och det är bara att titta på Japan, där man har haft kvantitativa lättnader i 20-30 år med vissa avbrott och sådär. För att, och då har folk sagt, oh, de vill att japanerna ska liksom, nu får de mer pengar och nu ska de börja och handla och konsumera. Men det hände inte. Vad som får folk att vilja konsumera och företag att vilja investera, det har med helt andra saker att göra än om man skiftar från statspapper till pengar. Och det är så missuppfattat, och det är där vi får där sedelpressarna hos Riksbanken går varma. Den metaforen som är så förfelad och också empiriskt. Liksom, nu vet vi liksom, vi vet hur det här slutade. Att det hade inte de effekterna som man trodde. Så att det där är, nej, men sen den andra sidan är såklart, om man har en stor utlandsskuld, då är det en helt annan sak. Och det är ju det som länderna i syd är släpar på. Att de hela tiden är väldigt bakbundna av en skuld de inte kontrollerar. Därför att de gör inte dollarn eller vad nu är de lånar i. Så det ska man också ha med sig, att det är väldigt viktigt.
Jag tänker att vi ska börja tratta ner det här mot slutet. Jag har tre frågor kvar. Liksom, vi tar dem i ordning här. Den första är så här. Vi pratar nu om USA, och den bild jag har när jag stötte på de här idéerna för kanske 7-10 år sedan, och framförallt här på Katalys, vi gett ut Stephanie Kelton och Ann Pettifor. Ann Pettifor är mer keynesian, men Kelton, men de säger ungefär samma saker, men de har ju olika attityd till det här. En sak som jag har hört många säga är att ja, det där är spännande och det funkar kanske i USA, som är liksom världens reservvaluta, där det är väldigt svårt att tänka sig det här att de inte skulle ställa in betalningarna. Men hur är det för Sverige? Alltså, finns någon skillnad? Hur ser ni på det? Finns det en skillnad? Är det samma? Skulle det här funka i Sverige? Är min fråga. Jag tror många funderar på det liksom, när man hör det här. Det låter ju nästan för bra för att vara sant.
Alltså, man får skilja på... USA har ju såklart en helt annan ställning i världsekonomin för att de har dollar. De kan köpa allting på hela världsmarknaden för sina pengar. Men det är en separat fråga från det vi pratar om nu. Det vill säga statsskuld i den egna valutan. om Sverige skulle låna jättemycket dollar, då hade allt det här stämt. Allting som alla säger om att Sverige sitter i skuld och ränteutgifterna kan tränga ut andra sociala utgifter och så vidare, då hade det stämt till 100%. Men skillnaden är att skuld som vi har i våra egna pengar kan vi alltid betala, för vi trycker de pengarna, och räntan kan vi alltid sätta själv. Så att det är det som är skillnaden. Men sen så har ju Sverige ett annat problem, och det är ju att vår egen valuta gäller ju bara i Sverige, eller det vi kan köpa på världsmarknaden i svenska kronor, vilket inte är så mycket, utan vi måste exportera för att kunna importera. Så att, och vi måste se till att inte vår valuta sjunker för mycket i värde gentemot andra valutor, eller stiger för mycket i värde, så att vår export blir slutar vara konkurrenskraftig. Och, men det är ju en helt annan separat, det har ingenting med statsskuld att göra, och det finns inget samband mellan hög statsskuld och en svag valuta. Utan det är vissa som argumenterar för att Sverige skulle kunna stärka sin valuta nu om vi ger ut mer statspapper, ökar vår statsskuld och tar in kapital så att valutan stiger. Sen får man säga att det kan finnas ett dilemma så småningom. Om man har en jättestor statsskuld, som Japan till exempel, då kan det bli svårt att höja räntan om man måste locka till sig kapital, om statsskulden redan är stor. För då kommer höjningen av räntan också vara inflationsdrivande, för att då betalar man ut en massa pengar till alla som äger statsobligationer i landet. Så att där skulle kunna finnas ett sånt dilemma. Jag vet inte, PO kanske får fylla i där, men det kan finnas en sån trade-off när det gäller att stärka ens valuta så småningom. Men det är en ganska separat fråga från det här.
Ja, jag skulle nog vilja säga att i princip så gäller ju samma resonemang för Sverige som för USA, därför att vi har ju också en egen valuta.
Så länge vi inte gått med i euron.
Ja, men precis. Jag tänkte ju säga det, att däremot är det ju problem då för de som gick med i eurosamarbetet. Där har man ju inte det, och då ställs man inför sådana problem som accentueras till exempel med PIX-länderna då kring 2010.
Och det varnade MMT för på 90-talet, och sa de att om länder ger upp sin egen valuta och sin egen centralbank, så kan de hamna i det här problemet, det som hände sen.
Jag tycker en sån här fråga som jag själv liksom grubblar lite grann på, för jag är lite grann mer kanske av en politiker, ekonomiskt intresserad politiker på något sätt, som vill liksom förändra världen, och då blir det som på något sätt att då finns ett antal teorier, det finns ett antal synsätt som är användbara för en progressiv politik, och det vi pekar mot här är ju en progressiv politik. Och då undrar jag, hur skulle ni beskriva, vad är skillnaden mellan en klassisk keynesiansk synsätt, och vad är det som MMT tillför som inte finns i keynesianismen, och hamnar de i konflikt någonstans, eller?
Om jag får börja med svara där, så skulle jag väl säga att i mångt och mycket så har ju MMT sina rötter i Keynes tänkande. Jag har nämnt Abelone och Minsky, och flera av de moderna MMT-erna har ju också rötter i keynesianismen. Och själv räknar jag ju mig som post-keynesian. Möjligen kan man väl säga att det de har gjort MMT, det är väl att tydliggöra kanske lite grann det här som jag tror Max var inne på i början, med att vara lite försiktig med att bara rent på aggregerat plan syssla med efterfrågestimulanser utan att ta hänsyn till att det kan leda till flaskhalsar i olika sektorer och så. Det kan ju vara inflationsdrivande, och det är ju det som är begränsningen i MMT. Man säger ju det klart och tydligt, vi vill ha full sysselsättning och stabila priser, och vi kan trycka nya pengar så länge det inte leder till inflation. Får vi det, ja, men då har vi problem, då får vi ta hänsyn till det. Men alltså i princip, ja, här ser vi lite, vi har lite diskussioner i MMT-familjen om det, men jag ser i mångt och mycket MMT som att den har sina rötter i Keynes tänkande, men möjligen med den här kvalificeringen som jag vet att Stephanie till exempel och Randall ofta lyfter fram, att vi måste ha en mer disaggregerad inriktning på de stödåtgärder vi gör så att det inte blir inflationsdrivande. För det är klart att det kan vara risken om vi för en traditionell så kallad keynesiansk efterfrågestimulerande politik, sånt som politikerna höll på med på 50-, 60-, 70-talet. Men där tycker ju jag då att man måste göra skillnad på det folk tror var keynesianism och det Keynes själv sa. För Keynes var det som MMT säger självklarheter också faktiskt.
Mm. PO?
Ja, det tror jag är jätteviktigt, och du är majstern här, Lars, vad gäller Keynes. Men det är ju som MLT säger en bastard keynesianism vi har, som folk bara och politiker framförallt är sådär väldigt slarvigt hänvisar till, tron att till exempel Keynes sa att ja, men har vi högkonjunktur då ska staten dra sig tillbaks. Nej, hans theory of effective demand förklarar väldigt tydligt varför staten nu ska vara med alltid. och varför det kan vara kanske ännu viktigare att staten är väldigt med och spenderar när vi har en väldigt en procyklisk utveckling hos den privata sektorn, alltså, som ofta alltid spårar ur. Den kan staten då bromsa med att staten tar åt sig större delen av ekonomin, som den till exempel kunde ha gjort i Sverige i slutet på 80-talet, början på 90-talet, när staten hade stora överskott men den privata sektorn hade gigantiska underskott. Så att, återigen, vad som skapade 90-talskrisen var inte att staten spenderade för mycket, utan kanske tvärtom. Men en annan sak som jag tänkte på att, som är viktig, och det är ju återigen vad som händer i den privata sektorn, för att jag håller med och om allt det här som sades om liksom jämförelse med USA. Men det man oftast inte ser, och jag har ingen aning om riktigt hur det funkar, men jag vet ju att det är vanligt att banker i Sverige lånar i dollar till exempel. Och det är farliga saker, och där måste vi ha jättestrama regleringar på hur det där går till. För det kan ju då göra att Sverige blir skuldsatt bakvägen i dollar på ett sätt som är helt oacceptabelt.
Mm. Ja, och lite var det ju så på 90-talet att staten fick ta på sig bankernas dollarskuld, men den stora skulden var ju svenska kronor. Vi kanske skulle säga bara att MMT var egentligen inte någon akademiskt ursprung, utan grundaren av MMT är Warren Mosler, som var en finansman helt enkelt, som kom fram till det här på egen hand, för att han såg hur det såg ut när staten spenderade, och han tjänade pengar, han drev en hedgefond som tjänade pengar på att sälja statsobligationer, så insåg han att det finns ingen risk att de här betalningarna någonsin ställs in. Det finns ingen risk att Japan någonsin kommer gå i bankrutt, eller att Italien kommer göra det. Liksom. Och alla de här liksom skräckscenarierna som målas upp, att de är helt fel, insåg han bara genom att titta på bokföringen. Så att det har ju en liksom, ursprunget kommer liksom från finansmarknaden, alltså beskrivning av finansmarknaderna. Och sen så har han insett då att det finns andra akademiker som också tänker i liknande banor. Men det är kanske mer av en påbyggnad runt MMT, att det fylls på olika sätt.
Det som vi har kastat fram här nu i en timme och 25 minuter, det är egentligen en stor vidräkning med hur ekonomi förstås, beskrivs och hur ekonomisk politik egentligen bedrivs i Sverige, inte minst men i stora delar av världen. Det här öppnar ju egentligen resonemanget, om man skulle så att säga, nu har vi pratat om vad MMT är, men om man skulle istället säga så här att en rödgrön regering med egen majoritet i riksdagen efter valet 26 eller 30 eller nu blir, som skulle anamma en sån här politik, skulle ju ha obegränsade möjligheter att lösa Sveriges samhällsproblem. Är inte det väldigt märkligt att inte det här är, att den här idén så att säga är starkare liksom i på vänstersidan, att inte den här idén finns? Det här, om det här vi pratat om här stämmer, och det antar jag att det till stor del gör, då är det ju liksom så att vi är på något sätt lurade, och vi egentligen, det du var inne på PO för någon timme sedan här, alltså vi saknar visioner. Och vår tanke här på Katalys har ju varit, och det är på något sätt att om man kan lösgöra det här feltänket kring den ekonomiska politiken, vi har tänkt mycket kring ramverket och det finns ju implikationer tydliga på detta, då kan ju en progressiv politik och de här visionerna du pratar om, alltså en positiv samhällsutveckling, är möjlig helt enkelt. Och vänstern har då inga svar, men man har också fel ekonomisk teori. Max, vill du börja?
Ja, alltså jag tänker att man har varit så van vid att tänka på de här finansiella begränsningarna, man tänker inom dem, så att man inte har behövt någonsin tänka på att det finns reala begränsningar och hur man ska utvidga dem. Det har alltid funnits tillräckligt med arbetskraft, alltid funnits tillräckligt med stål och med betong och så vidare. Begränsningarna har alltid varit pengar. Men sen så om man tänker utanför det, så kanske man inser, nu kanske vi inte har lika många reala resurser som vi hade haft om vi hade fortsatt investera och hållit igång vår arbetskraft, hållit igång vår produktion på ett annat sätt. Så att jag tror det, om vi skulle nu övergå till att tänka bort de här inbillade finansiella begränsningarna, så skulle man kunna se att nu måste vi ta itu och verkligen se till att det finns reala resurser så det räcker.
Lars?
Ja, nej, jag håller helt och hållet med om den bilden. Alltså det MMT gör, det är ju att visa på att det vi traditionellt har fixerat på, finanser, pengar, budgetunderskott och sånt, är inte det väsentliga. Det väsentliga är att se till att de människor och resurser vi har i vårt samhälle, materia, råvaror, produkter, människor, att de kommer till humankapital, att de kommer till användning, och att vi fixerar att vi ska ha full sysselsättning. Det är viktigare än att ha balans i budgeten eller något sånt.
Ja, jag håller helt med. Men du du börjar det här med att säga att en vänster majoritet skulle ha möjlighet att lösa väldigt många samhällsproblem. Det skulle de inte ha bara genom att använda MMT. För att Sverige är väldigt sargat som det är nu. Vi har eftersatta områden så det skriker. Liksom. Vi har inte folk som kan köra tågen. Ja, men om vi inte har det, hur ska vi kunna bygga, vad ska vi med mer tågbana? Så att, men vad man kan göra, det är ju enkla saker till att börja med att säga. Moratorium på nedskärningar till exempel. För att vi har de reella resurserna vi har nu. Vi har de som jobbar i sjukvården. Just nu så skär vi sjukvården och sparkar folk. Där borde man bara kunna lova och säga att det blir inga mer nedskärningar. Därför det är redan slimmat. Och sen sätter vi igång med ett reformprogram. Och det måste vi ha duktiga människor som planerar och prognostiserar i termer av reella resurser. Kan man säga, hur ska vi få vården på fötter igen? Hur ska vi ha en klimatpolitik som är hållbar? Och alla de sakerna. Men det är liksom, det är politikens konst. Det är den verkliga konsten. Och där har vi också, där är vi eftersatta också eftersom vi har inte det jävla anammat hos politikerna. I varje fall på riksplanet. Man har mycket att lära på kommunal nivå på riksplanet. För på kommunerna, där har man på många ställen väldigt mycket jävla anamma. Man gör mycket saker, inte minst för sysselsättning och annat.
Det här har varit ett oerhört spännande samtal. Oerhört lärorikt, oerhört intressant. Det vänder ju egentligen på allting som man hör i politisk debatt. Det är egentligen smått revolutionerande om man tänker att man skulle föra en sån här politik under ett antal år, bygga bort de här flaskhalsarna i vårt samhälle och så vidare, lösa de här problemen. Tack P.O. Hansen, du kommer tillbaka, hoppas jag snart i podden. Tack Lars Påsson Syl för att du var med återigen. Tack Max Järnek, det här var ett otroligt bra avsnitt av Svarta Pressarna. Du som vill stödja Katalys hittar vårt Swish- och banknummer på katalys.se så kan det bli mer poddar. Du kan också teckna för vårt nyhetsbrev där. Du ska också fortsätta ställa frågor, ge kommentarer och förslag på vad vi ska prata om. Till exempel låta PO komma tillbaka och berätta om sin bok, som är alldeles utmärkt. Det gör du på startapressarna@katalys.org. Skicka bara ett mejl och berätta vad du tycker, så läser vi det och vi svarar ofta. Glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.